lektion 21 och ska avsluta befrielsekapitlet med det. Vi ska göra det genom att gå till Apostlagärningarnas 19 kapitel. Och där ska vi börja läsa i den 11 versen, Apostlagärningarna 19 och 11. Och Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Man till och med tog handkläden och förkläden som hade varit i beröring med hans kropp och la dem på de sjuka, och sjukdomarna vek då ifrån dem och de onda andarna for ut. Men också några kringvandrande judiska besvärjare företog sig nu att över dem som var besatt av onda andar nämna Herren Jesu namn. De sa, jag besvär er vid den Jesus som Paulus predikar. Bland dem som så gjorde vore sju söner av en viss Skevas, en judisk överste präst. Men den onda anden svarade då och sa till dem, Jesus känner jag, Paulus är mig och väl bekant, men vilka är ni? Och mannen som var besatt av den onda anden störtade sig på dem och övermannade både den ena och den andra. Han betedde sig så våldsamt mot dem att de måste fly ut ur huset nakna och sargade. Och detta blir bekant för alla Efesos invånare, både judar och greker, och fruktan föll över dem alla, och Herren Jesu namn blev storligen prisat. Gud gjorde genom Paulus kraftgärningar av icke vanligt slag. Och när nu Lukas ska exemplifiera dessa kraftgärningar, så handlar det om att man tar dukar som har varit i beröring med hans kropp och lägger på människor som är plågade av onda andar, och andarna far ut. Haha, säger vi, där har vi det. Du är alldeles ute och cyklar, Sven, med alltid tjatande om omvändelse och så här, utan vi ska bara ta dukar och lägga på dem som är plågade av onda andar, så löser sig resten. Ja, gärna det. Om du har en kraftgärningarnas nådegåva. Låt mig ta en enkel jämförelse så att du ska förstå det här. När du kommer till det stora sjukhuset, vi antar att du har oturen att hamna på Sahlgrenska. Ju större sjukhus desto sämre vård, det vet vi. Flera kockar och sämre soppa. Ja, vi antar att du hamnar på Sahlgrenska. Och du har fått ont i skallen någonstans mitt emellan ögat och örat. Och det gör ont på en liten punkt där. Först hamnar du på ögon och ögonläkaren säger att ja, det är inte mitt bord, och han skickar det till öron. Öronläkaren säger det är inte heller mitt bord, och han skickar det till neurologen som skickar det till neurokirurgen som skickar det till jag vet inte vad. Det finns många specialiteter och det finns många sätt att lösa ett enskilt problem. Uttryck det här på ett lite annat sätt. Vi antar att du får magsår. Ja, du hamnar hos en invärtesmedicinare. Han skriver då ut tabletter åt dig att tagas en eller två gånger om dagen. Och du tar dem och blir bra. Istället hamnar du hos en kirurg kanske. Tabletter fnyser hans och saliven spruta. Och tar fram kniven och skär av nervus vagus på dig och du blir bra. För det kan finnas många vägar. Man kan gå fram på olika sätt. Och det här gäller också i det andliga. Det vi nu har talat om, och som jag menar att den ordinarie själavårdaren ska ha hum om, det är det jag vill kalla för juridisk befrielse. Att vi sätter oss in ordentligt i juridiken. Och för människor till den position där friheten är, så att säga, det självklara. Den naturliga konsekvensen av att de har ställt sig i rätt position för Gud. Men nu sprang det ju inte omkring folk och delade ut dukar här allt eftersom som människor var förkrossade eller inte. Utan vi måste förstå, det här är en helt annan funktion. Likväl med det slutresultatet att andarna kommer ut. Men här är Gud ute efter något annat. Gud var ute efter att så att säga legitimera Paulus. Han befinner sig nu i Efesus. Och när vi läser den här texten så ser vi så småningom att stor fruktan kom över hela församlingen. Och den innebar naturligtvis inte minst att man lyssnade till vad karln sa, denne Paulus. Det var inte Paulus som gjorde kraftgärningar, utan det var Gud som gjorde ovanliga kraftgärningar genom Paulus. De var ovanliga. Och jag tror att den här tjänsten och funktionen är inte det ordinarie utan det extraordinarie. Vi ska inte läsa det här och säga att så här ska all andlig befrielse gå till. Utan vi ska läsa detta och säga så här kan det också gå till. Gud ville i en utsatt situation backa upp Paulus i det uppdrag han hade i Efesus. Detta var ett tecken på att han var sänd av Gud. Och Gud lät detta ske, så att säga, av omsorg om Paulus och det uppdrag han hade gett till Paulus. Och inte i första hand, tror jag, för det sjukas och plågades räkning. Om man nu kan gradera Gud i första och andra hands avsikt, vilket kanske alltid är lite riskabelt. Men det finns en helandes funktion som har med tecken att göra. Som ska vara ett vittnesbörd för de oomvända. Och en utmaning till de oomvända. Det finns en helandes funktion som kanske ofta förlöper mycket mera i det tysta. Där det gäller att ta hand om de som har vänt sig till Herren och sätta dem på spåret. Där gränsen mellan helgelse och helande är obefintlig. Utan där det gäller en total förvandling av människans liv och situation. På längre sikt också människans personlighet. Det kan du inte göra med dukar. Förstår man rätt? Utan det krävs det lite mera knåpandet att hålla på och leda människor rätt. Den onda anden. Ja, man ska ju aldrig lyssna på onda andar, sa jag förra timmen. Men den onda anden säger ju någonting väldigt skojigt här. Jesus känner jag. Ja, det visar sig snart att det gör dem. Jesus känner dem till. Paulus är mig och väl bekant. Men vilka är ni? Paulus var känd i andevärlden. Och varför var han känd i andevärlden? Varför var han så känd så att dukar som hade varit i beröring med hans kropp räckte för att andemakternas skrikande skulle fara ut? Ja, naturligtvis därför att Gud hade bekänt sig till honom. Men vi måste också förstå, det finns en annan dimension i det här. Att om upprorets andemakter ska ge vika för din närhet, så måste du själv leva i stor lydnad. Låt oss lyssna till vad Herren sa till Ananias när han skickade iväg Ananias för att hela samme Paulus där han sitter blind vid Stora gatan i Damaskus, Apostlagärningarna 9, 15 och 16 verserna. Men Herren sa till honom, gå och stad, till denne man är med ett utvalt redskap till att bära fram mitt namn inför hedningar och konungar och inför Israels barn. Och jag ska visa honom hur mycket han måste lida för mitt namns skull. Att bära fram Jesu namn. Då händer det saker i andevärld varenda gång vi gör det. Nå, det kan du inte göra med mindre än att du har en kallelse till det. Och du kan aldrig gå utanför ramarna till den kallelsen. Du är inte kallad att bära fram Jesu namn på alla de upptänkliga sätt, utan inom ramen för det som Herren har kallat dig till att göra, förstås. Men i samma andetag som Herren säger till Ananias, han ska bära ut mitt namn. Så säger han, jag ska visa honom hur mycket han måste lida för det namnet. Och här finns en dimension som vi måste ta vara på. Att Paulus, han var en kändis i andevärlden. Jag tror ändå det stämde detta som den onda anden sa. Och han var det därför att andarna av erfarenhet visste att det fanns ingen gräns för hur lydig den karln kunde vara. De hade ju varit på honom och bankat på honom på alla upptänkliga vis. Faror på floder och faror bland falska bröder och faror på havet och faror bland rövar och faror på vägar och allt vad det är han säger. Idel katastrofer och förföljelse och trassligheter och struligheter av alla de slag. Och ändå hade de aldrig lyckats att stoppa karl. Inte ens så att han tvekade. Han bara fortsatte och fortsatte. Tänk när han var i Derbe eller Lystra eller vad det var där de skulle stena honom till att han var död och de släpade honom ut ur stan, står det. Tänk att bli släpad ut ur stan utan att någon tror att man är död. Det är ju illa nog, va? Sen skulle ju vi sitta där och plåstra om våra skavsår tills solen gick ner. Men så kommer bröderna och så ber dem och så reser han sig upp och dammar av sig och går in i stan och nästa dag så knallar han vidare. Omöjligt att få stopp på karl. Inga lidanden kunde bromsa honom. Du förstår, när detta finns i praktiken i våra liv. Jag menar, en sån trovärdighet vi får med vårt vittnesbörd, du och jag. Inte bara i människors öron, utan inför andevärlden. När det liksom har fått testas var det går någon gräns, om det nu går någon gräns. Om det i våra egna liv finns ett ja, det där kan jag väl tänka mig och det kan jag tänka mig, men inte det där. Jag menar, då vet ju, det vet hela andevärlden. Och det du säger, det innehåller kraft efter måttet av din egen lydnadsgräns. Är ni med? Halleluja. Halleluja. Det är inte en slump, det är inte ett olycksfall i arbetet att Herren här greppar ihop de här två tingen. Jag ska göra kraftgärningar genom honom. Men det kommer att vila ett kors över honom för de kraftgärningarna skull. Och det finns människor som Herren på ett särskilt sätt utväljer just för denna tjänst. Att på ett särskilt sätt bära lidanden så att säga för att leda in kraft i gemenskapen. Och Paulus är väldigt medveten om att det är hans kallelse och funktion som apostel. Att på olika sätt stå så långt framme i frontlinjen. Gå så före de andra i lydnad att han också får bära tyngre bördor än de andra. Och han gör det därför att det ställer kraft till förfogande för gemenskapens räkning. Låt oss lyssna på ett par ord han säger. En gode Paulus. Kolosserbrevet 1. Där läser vi, ska vi se, 24 och 25 verserna. Nu gläder jag mig mitt i mina lidanden för er och vad som fattas i det mått av Kristus bedrövelser som jag i mitt kött måste utstå, det uppfyller jag nu för hans kropp som är församlingen. Till dennas tjänare har jag blivit i enlighet med det uppdrag av Gud som har blivit mig givet att jag nämligen överallt ska för eder förkunna Guds ord. Det fattas ett mått av Kristus bedrövelse. Och det uppfyller jag i min kropp, säger Paulus. Och nu får vi vara lite noga här och bena ut saker och ting. När Paulus säger att det fattas någonting i Kristi lidande så menar han inte att Kristi lidande på korset inte var ett avslutat verk. För det säger Jesus. Det är fullbordat. Det handlar inte om Jesu lidande på korset. Det som gjorde oss rättfärdiga. Paulus bär inte något lidande för att någon annan ska bli rättfärdig i Paulus namn. Och vi bär inga lidanden för att andra ska bli rättfärdiga i Johanssons och Svenssons och Petterssons namn. Men Jesu lidande när han vandrade här på jorden var inte alls bara att han hängde på ett kors. Utan hela hans tjänst var ett lidande. Tänk så ruskigt ensam han var. Efterfrågad av alla och ändå ensam. Alla slet och ryckte och drog i honom. Han hade ju en någorlunda normalt fungerande relation med sina 12 lärjungar, åtminstone 11 av dem. Men ständigt och jämt återkommer detta tema i evangelierna att man började samtala om vem av dem som skulle vara den största. Jag menar vad Jesus måste ha känt sig ensam. Ständigt så hade han ju folk i hälarna också som hackade på honom. Fariseiska spioner dök det ju upp ganska snart. Där han gick runt i Galileen. Och det står uttryckligen att de var från Jerusalem. Och du vet, det var ju lika svårt att få folk från Jerusalem till Galileen på den tiden som få stockholmare till Värmland eller någonting sånt. Eller Dalsland, inre Dalsland eller någonting sånt. Vad heter han? Hasse Alfredsson som menar att helvetet ligger i Dals Långed eller vad han sa för några år sedan. Ja. De var inte där för att de tyckte det var roligt utan de var där för att de kände sig tvungna. Att hålla lite kontroll på den farlige man. Ständigt fanns det folk som talade illa om honom. Försökte utnyttja honom. På allt sätt så var han motarbetad. Och ensam. Ifrågasatt. Debatterat. Hela hans tjänst var ett lidande. Och när vi går in i efterföljelse så blir också vår tjänst ett lidande. Och det måste så ske för att det ständigt ska finnas en test över oss själva. Hur pass lydiga vi önskar vara. Vad lydnaden får lov att kosta. Därför att det är en sorts fortlöpande test på vår trovärdighet. Vi skulle önska en tjänst som inte kostar något. Men istället är det hela tiden den frågan: får det här kosta något och i så fall hur mycket? Därför att när så sker så stiger vår trovärdighet. Och Paulus säger nu i den här texten att han lider ett mått av Kristus bedrövelse i sitt kött. Och han gör det för kroppen som är församlingen. Han är medveten om att det här är någonting som kommer församlingen till godo. Det måste så ske. För att den kraft som han behöver för att betjäna församlingarna i egenskap av apostel för att den ska flöda genom hans liv. Så måste han acceptera ett mått av Kristus lidande. I andra Korinthierbrevet så återkommer denna tanke på praktiskt taget var och varannan sida. Låt oss titta i 4:e kapitlet och läsa verserna 6-12. Ty den Gud som sade, ljus ska lysa fram ur mörkret, han är den som har låtit ljus gå upp i våra hjärtan för att kunskapen om Guds härlighet som strålar fram i Kristi ansikte ska kunna sprida sitt sken. Men denna skatt har vi i lerkärl för att den översvinnliga kraften ska befinnas vara Guds och inte något som kommer från oss. Vi är på allt sätt i trångmål, dock icke utan utväg. Vi är rådvilla, dock icke rådlösa. Vi är förföljda, dock icke givna till spillo. Vi är slagna till marken, dock icke förlorade. Alltid bär vi Jesu dödsmärken på vår kropp för att också Jesu liv ska bli uppenbarat i vår kropp. Ja, ännu medan vi lever överlämnas vi för Jesus skull beständigt åt döden på det att också Jesu liv må bli uppenbarat i vårt dödliga kött. Så utför nu döden sitt verk i oss men i eder verkar livet. Här har du en man som kan förmedla Guds kraft in i hela församlingen. Och han säger att ju mer av Guds kraft som ska flöda genom mig, desto svagare måste Gud göra lerkärlet omkring kraften. För att ingen ska tro att kraften kommer från mig, utan alla ska förstå av sig själva att den tillhör Gud. Och därför så finns det över hela Paulus tjänst ett trots allt. Rådvill men inte rådlös. Slagen till marken men inte förlorad. Och så vidare. Och här har vi ett djupt, djupt främlingskap i våra församlingar. Jag brukar uttrycka det så här. Att om du verkligen vill att Guds kraft ska flöda genom din tjänst, så är konsten inte att bli etablerad utan att undvika att bli etablerad. Var ni med på det? Halleluja. Det är det som är det svåra. Det svåra är inte att bli etablerad, utan det svåra är att undvika att bli etablerad. Djävulen var ju ständigt på Jesus, antingen i egen hög person eller via människor, och försökte göra honom till kung och allt möjligt sånt här. Det kommer att gå mycket lättare då. Jesus visste att efter mänskligt mått skulle det gå lättare, men kraften skulle försvinna. Det var en frestelse där. Och den frestelsen har vi alltid fallit för. Att bygga upp strukturer och organisationer och på olika sätt etablera oss i denna värld. Så att lerkärlet blir allt massivare och massivare, och kraften kan till sist inte läcka ut hur stark den än är. Bilden av Jesus som lånar en båt för att få en predikstol. Himmelens och jordens herre lånar en båt. Jag älskar den. Och jag försöker så gott jag kan att ha det som riktmärke för mitt eget liv. Att försöka undvika storvulenhet i den mån det går på denna jord. För kraften fullkomnas i svaghet. Och när den heliga ande börjar leda oss, så blir vi satta i situationer där vi blir ifrågasatta. Där människor plötsligt börjar ha synpunkter. Och så tycker man att ja, men så här skulle det väl inte vara. Jo, det är helt normalt. För kraften fullkomnas i svar. Överhuvudtaget har ju Bibeln en oerhörd undervisning om martyriet, som är oss helt fördold. Ni ska vänta i Jerusalem tills ni får den heliga ande, och med den heliga ande får ni kraft att bli mina martyrer, säger Jesus. För ordet vittne på svenska är martyr på grek. Och så ofta när det talas om vittnesbörd i Bibeln, så talas det i samma andetag om förföljelse. Du behöver kraft för att kunna stå i den situationen. Det är ingen idé att försöka ge din kraft. Men det är också så att den situationen öppnar dig för Guds kraft. Det är en god cirkel det här. Du får kraft till att börja att vandra vittnesbördets väg. Och när du gör det, så flödar kraften till. Vittnesbördet ökar, motståndet ökar, kraften ökar. vittnesbördet ökar, motståndet ökar och så vidare. Hela tiden läggs det ett kors över din kötsliga natur för att den inte ska poppa upp och ta över hela verksamheten och driva den med vinst och förtjänst. Och hela tiden testas det inför andevärlden om det finns en gräns i ditt liv där lydnaden slutar eller om det inte finns. Och på samma sätt som vi ser det här att när vi ska befria människor, att det handlar både om köttet och andemakten, så ser du samma mekanism igen när det gäller vår lydnad och Guds kraftflöde genom våra liv. Det är därför Jesus säger till lärjungarna att saliga är ni när människorna för min skull förföljer er och smädar er och sanningslöst säger allt ont om er. Gläd er och fröjda er på den dagen till er lön blir stor i himmelen. Om verkligen Herren har fått leda dig och du har fått behålla din ödmjukhet så att du vet att du inte blir förföljd för din kötslighets skull. Men folk i alla fall börjar muttra saker och säga saker och göra saker. Då säger Jesus, då ska du inte råka i panik. Utan då ska du vända dig till din fader i himlen och säga, Herre, nu kommer jag få kraft av dig till någonting. Och nu vill jag veta vad den kraften består i. Hjälp mig att inte allt för mycket titta på de här människorna som har alla möjliga synpunkter och ringer och så här. Utan hjälp mig att se vilken kraft du i detta vill ställa till mitt förfogande. Och det kanske kortaste och enklaste uttryck för den här principen är det som Paulus säger i första Korinthierbrevet 1:18. Ty talet om korset är visserligen en dårskap för dem som går förlorade, men för oss som blir frälsta är det en Guds kraft. Det finns många som tycker att korset är en dårskap. Men för oss är det en Guds kraft. Naturligtvis det kors som Jesus blev spikad på, ja. Men vi gick igenom igår att dopet är ett dop till Kristus och ett dop till hans död. Sammanlänkad med honom i en lika död till en lika uppståndelse. Och det som gör att Kristi kors är verksamt i mitt liv, det är att det också får läggas ett kors över mig. Jag kan inte förutsätta att jag ska kunna sträcka ut mig behagligt i lyxbudvaren resten av mitt liv. Och i kraft av Kristi kors ta auktoritet över det ena och det andra. Att om inte ett kors får läggas över mitt liv, så saknas hela kraften och trovärdigheten. Lyssna till samme Paulus i Filipperbrevet 3:10. För Paulus han hade många målsättningar för andra människors räkning. Han ville föra dem till tro, han ville ge dem del av Guds riket i alla dess olika mångfaldiga uppenbarelser. Men för sitt eget liv ställer han upp tre målsättningar. Och de står här. Ty jag vill lära känna honom och hans uppståndelseskraft och få känna delaktighet i hans lidanden i det jag blir honom lik genom en död sådan som hans. Där har du de målsättningar han som apostel ställer upp för sitt liv. Att lära känna Kristus, ja, därför att allting bygger på relation och inte på kunskap. Att lära känna kraften, ja, den behöver vi. Icke genom någon människas styrka eller kraft ska det ske. Men det anstötiga i den här texten, det är ju egentligen att Paulus strävar efter att dela Kristi liv. Det är inget olycksfall i arbetet. Det är inte en biverkan som man får försöka ta med en klackspark. Utan också detta är något karl strävar efter. Varför det? Jo, därför att han vet att annars funkar inte det andra heller. Det är inte därför att han är någon sorts fakir eller självplågare eller någonting sånt där. Utan därför att han vet att det här är en odelbar helhet. Ska jag lära känna Kristus måste jag vandra efter honom. Och då får jag ju dela hans livsöde. Annars lär vi aldrig känna varandra. Och kraften flödar inte. Om vi inte är beredda att dela hans lidande. Kraftgärningar har så mycket med vittnesbörd att göra. Och grundmodellen för det där är egentligen Mose och Aaron inför farao. De gör kraftgärningar inför farao. Inte därför att Gud var ute efter att det skulle komma myggor eller bli blod i Nilen eller annat sånt här. Utan det var hela tiden effekten på farao som var det intressanta. Och detsamma när Paulus går ut. Han gör kraftgärningar. Nu har vi ett mera meningsfullt slag, förstår man väl. Men ändå därför att de som såg kraftgärningar, det skulle hända någonting med dem. Och samtidigt blir Paulus omedelbart en kontroversiell figur. Just för kraftgärningarnas skull retar man sig på honom på ett sätt som man inte annars skulle ha gjort. Jesus talar om det här. Johannes 15 kapitel. Där vi ska börja läsa i 18 versen. Och vi läser till och med 16 kapitels 4 vers. Om världen hatar er så betänk att hon har hatat mig förr än er. Vore ni av världen så älskade ju världen vad henne tillhörde. Men eftersom ni inte är av världen utan av mig har blivit utvalda och tagna ut ur världen, därför hatar världen er. Kom ihåg det ord som jag sa till er, tjänaren är inte för mer än sin herre. Har de förföljt mig så skall de också förfölja er. Har de hållit mitt ord så skall de också hålla er. Men allt detta skall de göra mot er för mitt namns skull, eftersom de inte känner honom som har sänt mig. Hade jag inte kommit och talat till dem så skulle de icke ha haft synd. Men nu har de ingen ursäkt för sin synd. Den som hatar mig, han hatar också min fader. Hade jag inte bland dem gjort sådana gärningar som ingen annan har gjort så skulle de inte ha haft synd. Men nu har de sett dem och har likväl hatat både mig och min fader. Men det ordet skulle ju fullbordas som är skrivet i deras lag. De har hatat mig utan sak. Dock när hjälparen kommer som jag ska sända er från fadern, sanningens ande som utgår ifrån fadern, då ska han vittna om mig. Också ni kan vittna eftersom ni har varit med mig från begynnelsen. Detta har jag talat till er för att ni inte ska komma på fall. Man ska utstöta er ur synagogorna. Ja, den tid kommer då vem helst som dräper er ska mena sig därmed för detta offertjänst åt Gud. Och så skall det göra därför att de inte har lärt känna fadern, ej heller mig. Men detta har jag talat till er för att ni när den tiden är inne ska komma ihåg att jag har sagt er det. Jag sa er det icke från begynnelsen, ty jag var ju hos er. Jesus säger att hade jag inte gjort sådana gärningar så skulle ännu människorna haft ursäkt för sin synd. Men nu har de sett gärningarna, hört min förkunnelse och ändå hatat mig. Nu finns det ingen undanflykt. Och vi måste förstå att när vi går ut i världen på det sättet så blir människorna utan undanflykt. Och det innebär att somliga kommer att bli glada och omvänder sig. Andra, de kommer att istället vända sitt hat emot oss. Vi kommer aldrig vara likgiltiga för någon. Herren drar mig med i sitt segertåg, säger Paulus. Jag är en lukt från liv till liv för dem som omvänder sig och från död till död för dem som inte omvänder sig. Och i båda fallen är det ett segertåg. Därför Gud vill alltid att människor antingen ska vara varma eller kalla, men inte ljumma. Och Jesus säger också ni kan vittna. Den helige ande ska vittna. Och ni kommer att bli vittnen. Med allt vad det innebär, både av kraft och liv. Kom ihåg det. Vittnesbördet är alltid en kraftutveckling. Det handlar alltid om martyrskap i den kraftutvecklingen. Låt oss gå vidare till Romarbrevet 8 och där läsa lite grann i slutet på det kapitlet. Och då kan vi göra så som det under stundom görs. Vi läser 37 versen och nöjer oss med det. Nej, i allt detta vinner vi en härlig seger genom honom som har älskat oss. I grekiskan står det, vi vinner en hyperseger. I King James version står det, we are more than conquerors. Vi är mer än övervinnare. Ja, det är sant. Det står det. Och detta kan vi läsa och på olika sätt begrunda. Vi är mer än övervinnare. Men jag tycker det är så märkligt att alla av någon sorts slump börjar att läsa i 37. Varför får inte 35 och 36 vara med? Det står ju ändå i allt detta. I vad då? I bedrövelse, ångest, förföljelse, hunger, nakenhet, fara och svärd. Då vinner vi en härlig seger. När vi hela dagen aktas som slaktfår, då vinner vi en härlig seger. Och det handlar om tro där. Detta är den seger som har övervunnit världen, vår tro. Som det står i 1 Johannes brev 5 kapitel. Vad då för en tro? Jo, min trofasthet. Det finns ingen hunger, det finns ingen nakenhet, det finns ingen förföljelse, fara eller svärd som får mig att vika av från den väg Herren bjuder mig att gå. Stannar jag kvar på Guds väg också i de situationerna så vinner jag också en hyperseger över det som Gud vill att jag ska besegra med mitt liv och min tjänst. Inte alltid en seger så att jag kan liksom fösa bort svärden och hungern och faran och nakenheten och detta. Och återgå till den för köttet önskvärda tillvaron. Utan på en gång vinner jag en seger över mitt eget kött. Och över de andemakter som jag på ett eller annat sätt är kallad av Herren att övervinna. Utanför mig själv. Två flugor i en smäll. För det är så ofta så att en seger över andemakterna kräver också en seger över köttet. Det hänger ihop med vartannat. I början av den här timmen gjorde jag lite grann en sorts boskillnad mellan det jag vill kalla för juridisk befrielsetjänst. Och befrielsetjänst som kraftgärning. Förstå mig rätt, det finns inga skarpa gränser i det här. Men ändå finns det olika schatteringar. Och jag tror att befrielsetjänsten som kraftgärning, det är kanske det här lite mera spektakulära. Det som syns lite grann ibland och så här. Och jag tror att det är inte många som är kallade att gå in i en sån tjänst. Men den juridiska befrielsen, det jag uppfattar som det ordinarie, tror jag många ska syssla med. Och jag tror att det är någonting man har all anledning att arbeta med mycket när man också i själavård och andligt föräldraskap närmar sig människor. Nyomvända eller gamla hemmasöner spelar ingen roll. Men att man på det sättet får hjälpa till att föra in dem på Guds väg och leda dem ut i frihet. Det tror jag många ska syssla med. Det är ett arbete som inte alls bedrivs i något strålkastarljus utan i den stängda kammaren. Men slutresultatet kommer att synas i församlingen. Man ser en församling med människor som lever i frihet. Och då får ändå Gud ära. I vilket fall som helst så tror jag att vår trovärdighet kommer många gånger att testas. Kanske inte bara genom att man blir förföljd. Utan kanske också därigenom att man hamnar så mycket i människors problem och lidanden. När vi åkte hem igår så sa min tös i baksätet där på bilen att vi har ju pratat om äktenskapet och alla problem i äktenskapet. Och så är ju knappt man vågar gifta sig efter att ha hört allt det här. Och ja visst, man den där lite naiva tomtebolyckan får man ju svårt att leva i. Ens liv präglas ju av den tjänst och kallelse som man går ut i. Det är också en delaktighet. Och den får finnas där den är. Vi blir burna av Herren. Men vi blir inte förskonade. Vilket är en väldig skillnad. Och vi ska bara förstå att det är så här. För att kraften ska kunna växa. Och så får vi ta det lugnt om vi möter människor som flyger på oss och säger att det där ska du inte ta emot. Så där ska det inte behöva vara och så vidare. Lever man nära Herren så vet man nog med tiden vad man ska ta emot och inte ta emot. Någonting, någon börda måste ligga över ens liv för att man också ska ha kraft att ge. Och ändå gäller det för den bördan, det som Jesus säger, mitt ok är milt och min börda är lätt.